Det här avsnittet spelas in den 2 juni och igår var jag ute på restaurang med min familj. Vi skulle fira att nu hade restriktionerna lättat och dessutom skulle jag gå på föräldraledighet. Jag var lite orolig att det skulle ha fullbokat såklart eftersom nu skulle plötsligt restaurangerna hålla öppet 2 timmar längre. Så i god tid var vi på plats bara för att upptäcka att restaurangen långsamt blev tommare och tommare och när klockan var 8:30 så var det i stort sett bara vi kvar. Varmt välkomna till Dumma människor med mig Lina Thomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Jag hade ju sett framför mig en folkfest när restriktionerna väl lättade. Något liksom gigantiskt och festligt, men så blev det inte. Och det här är vad vårt avsnitt idag ska handla om. Ett lite mer kanske aktuellt avsnitt. Vad är det som kommer ske med oss dumma människor nu när restriktionerna släpper och vi långsamt eller snabbt ska försöka återgå till ett vanligt liv?
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Och det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943 för att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack IKEA!
Dumma människor sponsras av Svenska möten.
Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt, Björn, för du och jag ska på konferens.
Mysigt.
Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två.
Ja.
Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden.
Mm.
Eller bara ett mindre dagmöte på bara några timmar.
Ja.
Så är Svenska möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen
så att kunden, det vill säga du, kan välja och avgöra det som passar bäst.
Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadscharm.
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska möten som partner?
Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska mötens medarbetare, ingen bot ska jag säga, eller ringa om man vill prata med någon.
Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska möten!
Vanligtvis i den här podden så går ju vi till botten, eller åtminstone forskningsbotten, med mänskligt beteende och märkliga impulser som gör att vi hamnar kanske snett eller inte riktigt där vi vill vara i livet. Och idag ska vi vara just lite mer aktuella. Vi kommer dessutom vända oss såklart lite till forskningen, men vi har också vänt oss till er lyssnare. Björn, du har gjort det. Berätta.
Ja, precis. Jag har gjort en liten enkät där jag kollat av vad folk har för farhågor om tiden som kommer efter. Vad som känns svårt med den här övergången till det normala.
Kanske vi ska, innan vi drar igång, slänga ur oss en liten brasklapp om att så här, det kommer inte bli imorgon. Det är inte över rakt ut. Men det ändå, vi ser fler och fler blir vaccinerade och till och med från högsta ort så ser vi att just restriktioner lättar. Så att någonstans i horisonten ser vi något annat än det som har varit senaste året.
Ja, precis. Så utgångspunkten för dagens avsnitt är begreppet FONO. Vad tror du att det kan stå för?
Fear of losing... Nej, jag vet inte.
Fear of normal.
Fear of normal, såklart.
Fear of Normal, lanserat härom veckan i en artikel i Washington Post av en amerikansk läkare som heter Lucy McBride. Artikeln var väl inte så märkvärdig i sig, eller jag tycker inte att den innehöll så himla mycket intressant, kanske. Alltså det var lite allmänna reflektioner från henne och liksom baserat på hennes patientmöten och sånt där. Men temat tyckte jag var intressant.
Ja.
Det här att nu ska vi kasta oss ut i det vanliga igen som vi har längtat så mycket efter, men det kanske inte känns helt bra för alla.
Nej.
Och jag tyckte att hon uttryckte den här ambivalensen man kan känna fint i rubriken. I've been yearning for an end to the pandemic and now that it's here I'm a little afraid.
Känner du igen dig?
Jag tillhör nog kanske de lite mer öppet entusiastiska. Och känner att det mesta ska bli gött. Alltså jag känner mig upplivad. Faktiskt. Men det är klart vissa saker, absolut. Och vi kommer nog återkomma till dem sen när vi går igenom min lilla enkät. Du själv då?
Jag tror att jag född som en sån som ramlade ner i entusiastiska grytan när jag var liten. Så att jag, min respons på allt är, kul! Så jag är chockad över min väldigt reserverade inställning till det här. När det fortfarande låg så långt borta så var jag så här, yes, jag har verkligen så här för, i skrift i tidningar skrivit om den här folkfesten som jag vill ha och liksom flaggor och man ska sitta på någons axlar och tjoa och simma och barn ska vara målade i ansiktet. Så, hurra! Nu är det äntligen över. Andra världskriget feeling. Men nu när det här börjar lätta så känner jag framförallt en stress. Men jag är inte klar. Jag är inte redo. Det kanske har att göra med liksom, att jag föder bebis om några veckor och även om allt blir som vanligt för det andra så kommer det inte bli det för mig. Men jag är lite förvånad över min egen unreadiness.
Och vad är det du känner dig unready för?
Tempot, sociala kraven, synlighet kan man säga det. Det känns som att man ska gå ut på scenen igen. Så kanske hänga ihop med det sociala. Att så här, plötsligt så behöver man börja se ut och liksom uppföra sig igen. Tempot utklassar alla de andra grejerna.
Och vad menar du med det då?
Att det som utgjorde en vanlig vecka för mig för 3 år sedan är lika mycket socialt och händelse som nu har spritts ut över 4 månader. Så alla middagar man borde bjuda på, alla fester man önskar att man skulle bli få komma på, fikor, ta en öl, jobbmöten, allt det där som plötsligt bara, jag ser framför mig hur liksom saker kommer plötsligt börja krocka i kalendern. Och det har varit så skönt när jag inte har gjort det. Och när man säger, nästa söndag kommer Oscar och Lisa hit. Det blir kul. Och sen plötsligt så är varje sekund en potentiell möjlighet att uträtta något eller umgås.
Ja. Liksom sociala krav, även professionella. Nu ska du vara föräldraledig då, i och för sig.
Men sociala krav och jobb, stress. Och det är hypotetiskt för mig som jag ska vara föräldraledig i ett år. Från allt förutom denna podd. Men känslan är ändå att vara jobbigt att allt snurret drar igång igen. Jag har gillat det lugna och jag vet att jag absolut inte kommer kunna stå emot om alla andra börjar snurra.
Ja.
Och jag vill, det behöver jag väl egentligen inte för att vi har förnuftiga lyssnare, men vill också brasklappa för att nu när jag pratar om så pandemin som en lugn period. Vi vet att det är för en stor del av de samhällsbärande i vårt samhälle så har varit raka motsatsen till lugn.
Ja.
Och att nu plötsligt när det här lättar så ja, men då kanske läkare och sjuksystrar etc. kommer kunna ta en semester och vila. Vi vet det.
Mm.
Och nu ska vi vara så egoistiska och självupptagna så att vi kommer prata om oss andra mestadels.
Ja. Okej, okay, så att vi närmar oss slutet på pandemin då. Hur tror du att folk mår nu? Vi har ju tagit upp det i en del tidigare avsnitt att det är lite olika. Att det har passat vissa väldigt bra det här livet, men att andra har det väldigt tungt. Har du någon tanke om hur folk mår?
Jag har ingen aning. Hur har de det ute i stugorna?
Det är lite ovisst. Alltså, det pågår ju en massa forskning om det här. Nu någon stor studie på KI och sånt där vet jag. Psykisk hälsa och ohälsa under pandemin. Och så där. Men annars är det ett ämne för debatt.
Ja.
Där folk är ute och liksom tycker olika om saker, om hur det borde vara. Och så där.
De jag har i närheten som nosar på psykisk ohälsa eller är rakt ner djupt i grytan, de har ju uttryckt flera att det här har varit en ganska skön period för att det har varit skit för alla. Så att de har inte varit liksom den ledsna gänget eller så, utan så alla har varit ensamma, alla har känt sig...
Ja. Precis, det är så olika, alltså när man lyssnar på olika experter, för en del säger såhär, nästa pandemi blir the mental health pandemic, alltså typ så.
Som är följden av denna,
Så ser en del, medan andra säger att så här, nej men det här var nog nästan... det var gött för fler. Alltså, man har väldigt olika bud. Men nu såg jag att det fanns en enkätstudie från en färsk enkätstudie från Lunds universitet. Där man hade tillfrågat 1000 personer om psykisk och fysisk hälsa under pandemin då. I pandemins slutskede. Och det var några grupper som hade det värre än andra.
Mm.
Nyttigt perspektiv för en medelklassperson, such as myself. Men inte så svårbegripligt när man hör det. Unga under 30, personer med låg utbildning, socialt utsatta. Alltså folk i socialt utsatta områden är särskilt hårt drabbade. Personer födda utomlands.
Mm.
De här grupperna...
Som alltid, när det blir skit så blir det extra skit för dem det redan är skit för.
Exakt, och jag såg också några så här färska arbetslöshetssiffror för unga i utsatta områden. Det var inte bra, alltså det som har hänt under pandemin. Det var en katastrof faktiskt. Och det här hänger ihop såklart.
Och där vill jag då slänga in kvinnor och våld i nära relationer och att inte ha kunnat lämna hemmet också.
Precis. Så att bara om man liksom slår fast att den här pandemin har slagit väldigt olika.
Mm.
Om vi börjar där så att säga, så har vi sagt det då.
Mm.
Idag så kommer vi med besked som är glädjande för många och efterlängtade av många. Vi ska presentera regeringens plan för avveckling av restriktioner. Så vi kan återgå till ett friare liv och en mer normal vardag.
Hur är det då att liksom komma ut, det här fear of normal, vad har vi forskning på det? Nej, men inte så mycket alls, såklart. Det är så himla dagsaktuellt på något vis. Men jag hittade en brittisk studie som jag blev lite förvånad av. Det var på Kingston University och London South Bank University. De hade gjort någon studie då på något som de kallar COVID-19 Anxiety Syndrome. Det vill säga, hur oroliga är folk för själva sjukdomen nu?
Mm-hmm.
Alltså pandemin är ju i princip över i England.
Mm-hmm.
De har kommit väldigt långt i vaccineringen. Mm. Men det är ändå så att väldigt många där oroar sig för sjukdomen fortfarande.
Mm-hmm.
På ett sätt som så att säga hindrar dem i vardagen. En av fem fick en hög poäng på det här COVID-19 Anxiety Syndrome. Och det innebär då att de tycker att det är svårt att återgå till ett normalt liv. Man kommer att undvika kollektivtrafik. Man kommer att undvika att ta på ytor i offentliga miljöer. nästan 4 av 10 avrådde andra från att gå ut i offentliga miljöer.
Mm.
Alltså, jag tyckte att det lät så himla högt.
Verkligen. Jag tror du nämnde det i något tidigare avsnitt, det här med äckel. Mm. Hygien och äckelkänsla. Att så här, ja. hur det sätter sig. Att känslan av att någonting är... Ja, men typ, nu har vi plötsligt så här, sjukdomsförklarat att ta någon i hand. Eller det är liksom, det är basiluskigt.
Ja.
Och att den kommer eventuellt hänga i sig ganska länge.
Att det kan
och där känns som siffror som rimmar med det.
Ja, precis. Jag läser det här och känner att det är nästan som att en av fem har hälsoångest. Är du med?
Ja, visst.
En irrationell rädsla för sjukdom i det här fallet. Då funderar jag om det kan finnas någon slags nationell variation där. Att det inte skulle vara samma här. Man har behandlat det mycket mer liksom krigslikt i England. Med två så här, totala lockdowns och så. Och inte här i Sverige. Och att det kan för att jag har väldigt svårt att föreställa mig att en av fem i Sverige skulle svara på det här sättet.
Ja, alltså jag åkte min älsklingsbuss nummer 66 som känns som en taxi varje gång man åker den, för att det är nästan alltid bara en själv.
Mm.
I alla fall, den åkte jag häromdagen vaccinerad för att jag har bebisen i magen. Och då var det många äldre på den bussen. Alla var åt enorma avstånd. Hade munskydd och tittade liksom på en snett när jag gick förbi. Och då hade jag inte munskydd, vilket ju inte är korrekt. Men man bara, fast ni är vaccinerade allihop. Vad är ni så rädda för? Mm. De gjorde säkert rätt. Men då fick jag verkligen en känsla att den här rädslan kommer inte släppa.
Ja, för att min upplevelse är lite motsatt.
Ja.
Senaste dagarna har jag träffat många äldre medborgare som har varit så här glada och är det inte härligt väder vi har, och som har stått en halv meter bort till hissen och sådär och varit muntra och glatt förkunnat att de är vaccinerade och sådär.
Underbart, då kan vi inte dra några slutsatser av våra
av våra spaningar. Nej, precis, men jag har känt att det har varit extremt härligt, för att den typen av interaktion har man inte haft med en äldre person på väldigt länge. Så att det har gjort mig glad. Den studien fanns i alla fall från England som visade på, om vi ska sammanfatta, en ganska utbredd och stark sjukdomsrädsla fortfarande.
Jag ser dollartecken i mina ögon. Jag vill kasta mig till Great Britain och starta en liten hälsoångestklinik. Ja. Då skulle man ju bli jätterik. Om plötsligt en femtedel av befolkningen lider av en samma psykiska åkomma som många av dem inte hade tidigare.
Kör på bara.
Du har sagt att det är vattentät behandling. Jag kan ju bara lyssna på avsnittet, lära mig det utantill. Sätta mig där och bara, hello.
Yep. Nej, men det är,
you know what you should do?
Det är nog det de skulle behöva faktiskt då.
Mm.
Yes, det är vad vi har på det här. Jag gjorde därför då den här lilla enkäten på Twitter. Och om vi ska vara lite så här vetenskapliga, vad har vi för problem med en sån mätning?
Att din bästa vän Emma Frans kommer bli jättearg på dig, för det här är ju inte en riktig mätning. Det här säger ju Emma Frans, är nämligen mån om att det ska vara vetenskapligt korrekt när man gör såna här saker, eller hur?
Ja, fast jag tror att om man presenterar det som en Twitter-enkät så...
Så är det en Twitter-enkät, i alla fall. Så säger det här bara någonting om vad de som följer dig tycker, tänker, känner.
Ja, precis. Man kan tänka sig att det blir ett urvalsproblem.
Ja.
Jag menar, folk som jobbar i vården till exempel.
Mm. Hur mycket har de tid att twittra?
Hur mycket har de tid att twittra nu?
Och följer de dig?
Ja, exakt. Sådana saker. Med det sagt så tyckte jag att det var jätteintressant.
Ja,
för att man kunde se ett antal olika kategorier. Och då har jag gjort så att jag har bara liksom grovt grupperat de här kategorierna. Alltså olika typer av fear of normal som folk har.
Gud vad kul.
FOMO. Och sen så tänkte jag att vi kan prata om, i var en av de här kategorierna ska vi prata om lite tips.
Ja.
Om du känner så här så kan du kanske ta till det här.
Men gud vad bra.
Ja.
Forskningsinstitutet Lina och Björn, Skald och Skum, presenterar studien om FOMO. Nummer 1, gruppen är...
Folk som tycker att det är svårt med återanpassning rent socialt. Alltså som känner att man har liksom tappat lite sociala färdigheter under det här året.
Mm.
Vi har en twittrare, Daniel, som skriver så här. Den dagliga rutinen har blivit mycket svårare för mig. Jag har svårt att börja dagen med att göra enkla saker. Jag har en viss rädsla för utsidan, för allt officiellt inom citationstecken. Jag har blivit mycket skeptisk. Varje dag lever jag med en viss osäkerhet och ångest. Det här låter ungefär som social fobi.
Mm.
Eller någon form av mild social fobi. Sådär.
Mm.
Och det är inte så konstigt. Kan du själv känna... Har du, nej,
ja, nej men alltså, en ringrostighet kring det sociala, absolut.
Om jag skulle luftlandsätta dig på ett mingel nu, hur skulle det funka?
Nej, men inte bra. Jag har inga... Alltså, för mig är till exempel det här med så här, att vara lite kvick Det är en muskel som jag måste hålla igång. Det är som kondition. Mm. Liksom dra roliga skämt och vara lite så här. Det är jättebra på om jag umgås med massa roliga människor och liksom hållit det där. Men när jag inte har det, då är jag en jävla tråkig stock som bara står där. Ja. Och det kommer jag definitivt vara när det här drar igång. Verkligen, jag känner igen mig, Daniel.
Vi har lite annat på samma tema. Vi har Sparven som skriver så här. Att prata inför flera riktiga människor igen. Jag har vant mig att göra det via Teams. Också en sån här klassisk social ångest, talrädsla helt enkelt.
I början var ju det helt sjukt att man skulle så här, bakom en skärm utan möjligheten att liksom vifta med armar och ben och kroppsspråk och olika avväpnande tricks man hade. Att behöva liksom framföra en åsikt i ett möte. Det kändes ju, jag kände mig jättestympad när jag skulle göra det digitalt. Och nu är det helt plötsligt en så här frizon. Man bara, om allt går åt helvete kan man bara, oj, logga ut, logga tillbaka in och bara, hej, förlåt, det blev tekniskt strul. Eller liksom, det har funnits en skön stötdämpare. Eller liksom, det har varit lite tryggare. Mm. Och nu plötsligt ska man sitta där i rummet igen och bara, jo hörni, hade en liten tanke här.
Ja, du relaterar verkligen.
Ja. Verkligen.
Och vad tänker du är vägen framåt här då?
Att utsätta sig för det.
Ja, precis. Det är ju det. Men då är min starka rekommendation att göra det lite gradvis sådär. Ja. Att man kanske inte behöver kasta sig ut i ett bröllopstal eller ett tal inför hela avdelningen. Eller så, utan att man kan bara ta det sakta, sakta. Och jag tänker mig att dessbättre så blir det väl lite grann så naturligt att man kommer kanske inte börja med de här stora grejerna utan... Att det kommer ske lite gradvis, du vet att nu får halva gänget komma in och jobba. Det kommer vara lite mindre grupper.
Just det.
Så att man får den här chansen att ta det lite steg för steg. Men det tror jag är en nyckel här. Steg för steg utsätta sig för normaliteten.
Jag vet inte om det är en trösterik tanke, men att om en person som jag, som är liksom, jag har inte en milliliter introvertism i mig, men jag känner igen mig. Jag tycker också att det här känns ångestigt. Mm. Då kanske man känner att så här, aha, tänk om alla andra också känner det här.
Ja.
Då har vi åtminstone något att prata om.
Om ni som skrev det här, eller om det är någon annan som känner igen sig i det här, som lyssnar, så vill jag bara säga att det här är en helt, helt naturlig reaktion och känsla. Och jag tror att den delas av nästan alla, precis även som du säger, även mer extroverta, som känner att mingel... Jag brukar älska det.
Och jag har tjoat och ropat och längtat efter mingel. Alltså herregud. Tänk den som fick gå på en studentskiv. Alltså vi har ju liksom inte gjort annat än att liksom saknat det här. Och sen plötsligt när det kommer så bara...
Ja, men mycket av det som känns lite hotfullt nu när man sitter på kammaren och tänker på det kommer att vara kul om 3 månader eller 6 månader eller så. Ja. You need to get out of the house.
I don't know, Lois. I'm a little depressed. You're gonna feel back to normal in no time.
Grupp 2 där i Skald och Skums egna undersökning.
Klimatångest.
Oj, den hade jag glömt nämna.
Återkomsten av klimatångest är en del som har tagit upp. Till exempel Helen som skriver så här. Förutom att inte spontant kunna steka pannkakor till lunch, tvätta mellan möten och möta upp mamma på hundpromenad varje dag, prick 5, så fasar jag för att min klimatångest ska komma tillbaka när alla sätter sig på ett plan så fort de bara kan. Pandemin minskade den paniken.
Och inte bara för att folk inte flög utan även för att det fanns ett större, mer närliggande hot. Att den här rädslan för klimatet blev liksom så här, ja men det är ju om 20 år eller 5-10 år. Det här är ju kris nu.
Ja.
Så man hade liksom en ursäkt att inte se klimatet som så urgent som det kanske är.
Och
ovanpå det då, hon säger, att nu börjar vi igen.
Och är det så för dig att det har börjat krypa
tillbaka?
Nej,
jag glömde ju bort det. Du frågade mig. Jag nämnde absolut inte klimatkris, men nu, tack för det, Helen. Där kom den. Hur känner du?
Ja, alltså den kommer och går lite. Och nu är det bara slutet på pandemiyra för min del.
Ja, precis. Det kanske är det.
Men det jag skulle vilja säga till henne och andra som känner samma sak, det är ju att man får... Klimatångesten är en typisk sån här grej där man får göra den här lilla ansträngningen att man försöker skilja på vad som är inom ens kontroll och utom ens kontroll.
Mm.
Vi har pratat om Duga. Michel Duga, den fransk-kanadensiska orosforskaren och hans väldigt framgångsrika metod för ångesthantering. Där en jätteviktig övning är att så här, skilja på hypotetisk och aktuell oro som man kallar det. Alltså verkligen sätta sig med papper och penna av det här som jag funderar på. Vad är inom och utom min kontroll? Och har det här inträffat eller är det liksom ovisst om det kommer inträffa och så? Och spalta upp på det viset. Och sånt som är helt utom ens kontroll, det får man försöka att... Alltså den oron ska man bara bryta. Alltså man ska inte ägna sig åt den typen av...
Man får bara acceptera att läget är så. Om man lyssnar på sinnesrobönen. Ja, så är det med det. Jag kan inte ändra på det.
Exakt. Och att på något vis... Dels liksom exponera för osäkerhet på det sättet. Eller bara liksom avbryta den. För att det är inte produktiv oro. Den är inte funktionell. Men... liksom klimatångest som väcker ens egens handlingsimpulser. Okej, men vad kan jag göra då? Och det kan ju vara att liksom opinionsbilda, som den här tjejen gör väldigt berömvärt där, till exempel. Eller att sånt som man kan göra i sin vardag.
Släcka lampan, källsortera.
Det är liksom det bästa man kan göra med den typen av oro. Det är att sortera lite i den. För att den är ju delvis funktionell. Men det som handlar om sånt som man inte själv kan påverka det minsta, utan som bara plågar den när man ligger och ska sova, den gör ingen nytta någonstans.
Får jag göra lite reklam? Ja. Jag skulle göra reklam för en fullkomligt fantastisk podcast som heter Dumma människor, som gjorde ett helt eget avsnitt om orons psykologi. Det här avsnittet har vi fått så många fantastiska mejl ifrån er lyssnare som har hjälpts av det Björn förmedlar, av Dugas forskning men även många andra, om just hur man kan förhålla sig lite annorlunda till sin egen oro. Det avsnittet verkar ha vår ambition med den här podden är liksom inte att vara så här något komplement eller alternativ till terapi. Ganska ofta handlar det mer om att så här, haha, visste du att det var därför vi gjorde så här dumt? Men vissa av avsnitten verkar ha faktiskt blivit användbara på ett väldigt konkret sätt. Och det orosavsnittet är ett sånt. Och jag har själv lyssnat på det. Och lyssnat på det du säger, Björn. Och vad känns det? Fan, det här hjälper. Så det vill jag bara en liten... Jag tror att det är avsnitt nummer 72.
Jag använder de metoderna på mig själv hela tiden. Alltså med stor nytta.
Ja, sitter du och lyssnar på din egen röst?
nej. Det är så narcissistisk är jag inte. Men alltså själva metoderna tillämpar jag på mitt eget liv. Sådär.
Så tips för den som fastnar i oro generellt. Att ta ett lys. Får se om det kanske gör något för dig.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna.
Björn, minns du när du fick internet?
Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra.
Sjung modemsången.
Typ så.
Jag har nämligen fått göra världens roligaste grej. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt
under de här åren.
Gud, tänk att man har varit med om det här.
Tänk att man, och just sådana som du och jag, som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart utan.
Precis.
Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu.
Rusar till poddspelaren.
Ja! Mm. Tusen tack till er två.
Dumma människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Mm, jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer, det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också. Mm. Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Ja, Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, Loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin.
Då har vi Skall och Skums enkät om Fear of Normal. Grupp 3, vad är det för ett gäng?
Ja, det är de jag kallar normalitetsbias eller uppgivenhet. Alltså sådana som känner så här, jaha, nej, alltså jag vågar inte tro någonting. Typ, det här är det nya normala.
Ja, det kommer inte vara över.
Nej.
Nej, okej, det kommer aldrig få återgå till. Det som var Lena Hallengren som uttryckte det i någon intervju, att det är bara att glömma att det någonsin kommer bli normalt. Det här var absolut inte ett korrekt citat, men många uppfattade det. Exakt.
Till exempel så skriver twittraren Anna att tro på att det kommer bli ett vanligt liv igen. Alltså, hon gör inte det, utan är så uppgiven. Vad får du för tankar där? Vad kan en sån person göra?
Jag har ju blivit så himla påverkad av de avsnitten vi har gjort om hur dåliga vi människor är på att göra prognoser. Och vissa effekter av den här podden har gjort att jag, vilket är bra när de blir liksom självkritiskt i sina egna liksom antaganden, men jag har inget svar på det. För jag kan inte ens säga så här, jo men det är klart det kommer, lyssna bara på, eller det är klart, så här, nej, jag har väl ingen aning. Ja, och om man tänker det,
jag fick en tanke om att man skulle kunna alltså gå emot den här liksom uppgivenhetsimpulsen lite grann.
För det är ju där vi har problemet egentligen, att det inte bara säger, ja, det fortsätter så här, det är inget problem för mig, utan att så här, en grundläggande känsla av uppgivenhet.
Ja, alltså jag tänker att det finns en risk att man börjar bete sig uppgivet.
Just det.
Och bara liksom sätter sig i soffan och sådär. Och ett sätt att utmana den grejen kan ju vara att planera en resa i augusti.
Ah, ge sig själv något att längta till.
Ja.
En återgång.
En återgång, ja, till livet så som det var förr. Lajvat.
Bjud in till en fest.
Lajvat livet är som det var förr. Ja, precis.
En novemberfest. Kom alla kompisar.
Ja, och planera för den. Alltså det kan vara ett sätt att bara bryta den här typen av lite uppgivna tankelopar. Så att det var väl en tanke jag fick där. Ska vi hoppa vidare?
Vad är det nästa grupp människor som har en fear of the normal, och vilka är de?
Det är de som undrar, hur fanken ska det funka på arbetsplatsen?
Ja, hur fanken ska det funka på arbetsplatsen?
Till exempel Johanne som skriver så här. hur vi ska förhålla oss till varandra på jobbet och hur vi säkerställer att alla känner sig inkluderade. Vaccinerade, ovaccinerade, folk på plats och folk som sitter på annan plats. Hur får vi ihop det på ett bra sätt?
Mm.
Vad tänker du om det?
Det där, alltså, som chef, nu kommer jag ju inte jobba under den perioden när folk eventuellt knatar tillbaka till jobbet, men det skulle ju varit en jätteutmaning. Att så här, vanliga, invanda sociala mönster där man har haft olika metoder att säga, fördela maktord, inflytande och så vidare har kanske blivit lite upp i luften under pandemin på bra och dåliga sätt. Men sen när man då ska tillbaka till det, hur ser man till att återetablera det där? Att det liksom, det kommer att vara
lite up in the air,
allting. Ja, ja, exakt.
Och du som chef då, vad tänker du där? Hur skulle du hantera det?
Hur fasiken skulle jag hantera det? Jo, prata ihop oss lite. Och det här är en liten arbetsplats, och det går ju att alla är med i det. Vad vill vi ta med oss av det som har varit och liksom inkorporera i den vanliga arbetsmiljön? Mm. För det har vi faktiskt hunnit prata om, att det här med att jobba hemma, det är inte helt dumt. Det är då man kan ägna sig åt det här som vi nämnde i ett tidigare avsnitt, deep work. Mm. Med mera, och att så här, kunna jobba från landställ eller så, det är också ganska bra. Det här funkar ju. Precis, alltså, vilka bitar vill vi ta med oss och vad vill vi inte ta med oss? Vad vill vi återgå till? Att man liksom ser det här som en bra möjlighet att uppdatera.
Jag tänker mig att ställa till med en kommunikationsfest.
Ja, just det. En riktig jävla snack. Ja,
det känns som att det är det du är inne på också. Ja. Att man har ett riktigt snackkalas, alltså så här, som chef kanske tar en kvart, halvtimme med, beroende på arbetsplatsens storlek såklart. Mm. Och så där. Men att man bara sitter ner eller på annat sätt samlar in information från alla.
Jag såg framför mig en hel dag, Björn, inte en kvart. Men du tänker en kvart, en och en kanske.
Ja, precis. Verkligen sånt one-on-one-möte. Mm. Så att man får allas röster. Ja. För du vet vi från tidigare avsnitt att i plenum, i grupp så där, så är det ju lätt ett par personer som
alla
blir
tycker som Steffe för att Steffe var ball.
Exakt. Ja. Så att samla in information individuellt och sen så se om man kan skapa en arbetsplats som funkar. För att jag tror han är på något här, Johannes. Att det är mycket som kommer att bli annorlunda.
Och där kan man ju tänka, du som lyssnar, om du inte är chef, tänk, vad vill du ta med dig? Vad har funkat bra för dig? Och vad tror du skulle gynna arbetsplatsen eller din tjänst? Eller så där? Så fundera på det och kanske föreslå för arbetsledare att man tar det här snacket. För jag tror, som chef till exempel, det skulle inte skada oss alls att en dag i veckan får alla jobba hemifrån om de vill. Eller två dagar. Alltså, det skulle kanske till och med vara bra, framförallt om alla som jobbar har fått säga sitt och tycker det.
Mm. Visst.
Då kan det vara bra att ha funderat på, tittat på sitt eget mönster och bara, det här var inte så dumt.
Nej. It's getting difficult and yeah, it's pretty crazy. But you can stay at home and nobody can call you lazy. Think about it, all the times you called in sick. Every single alarm you snoozed, every sick note, every trick. Think of every annoying colleague, all the ones that stole your juice. Now you can stay at home with a legitimate excuse. Think about it, we can all fulfill our dreams. You can sit in your pants and have a work conference on Teams. Nästa grupp människor som känner en form av fear of normal. Det här är också lite jobbkopplat då. Det handlar om att folk som inte får jobba hemma längre upplever en stark förlust av frihet.
Och loungewear.
Och loungewear.
Mm, stark förlust av loungewear.
Ja, precis. Ska vi ta de här? Alltså det var ju många loungewear-tweets då som jag fick in där. Linda skriver så här. Vad är du mest rädd för? Var min fråga. Eller vad känns svårast vid återgången till det normala, inom citationstecken? Linda svarar. Att ha hårda byxor.
Mm.
Att stressa på morgonen, att åka tunnelbana i rusning, att socialisera på jobbet på grund av att jag avskyr small talk. Mm. Att inte kunna fokusera på grund av allmänt skrammel och stök i öppet landskap, att jaga mötesrum. Mm. Hon fick ju med mycket där. Men det här med loungewear var ju en puck. Vi hade någon mer som skrev om, vi hade flera som skrev om det. Sev skriver att slippa vara snygg och lägga 1000 timmar i månaden på det har varit ljuvligt ändå.
Får jag be om en könsspecifikation på Sev?
Tjej.
Mm. Host.
Att behöva klä sig ordentligt även på nederdelen av kroppen, skriver Linnea. Ta folk i hand.
Mm. Det här dansar ju in lite, om vi börjar med Lindas långa uppradning där, så dansar det in ganska mycket i saker som Linda skulle kunna ta upp i ett samtal med arbetsledning om vilka bra upplevelser har präglat hennes liksom, jobbsituation under pandemin. Ja. Alltså det har varit himla smidigt att inte behöva lägga sig 45 minuter en timme på pendla, jaga mötesrum etc. Så här, hur skulle vi kunna ta det bästa av det? Och att ta med sig de där erfarenheterna och faktiskt se att det går ju att göra annorlunda.
Ja, visst. Det är också många som tar upp det här med barn. Hämta, lämna barn.
Mm.
Och det är en sån grej som jag verkligen upplevt själv. Att det är otroligt skönt de här dagarna när jag inte är på mottagningen till exempel.
Mm.
Alltså,
ha tid
på morgon och eftermiddag. Och sådär. Alltså, det tar bort så mycket. Det gör dagen så 30% bättre.
Verkligen. Inte behöva liksom jäkta på galonbrallorna med vresig röst för att man har ett måndagsmöte.
Nej, väldigt, väldigt många som skriver om den grejen. Det här liksom stressen i relation till hämtning, lämning och barnen. Det här liksom få iväg till skolan och så. Och det är ju såklart en stor sak. Och jag tänker då att, precis som du säger, att här tror jag att nästan bästa vägen framåt är att försöka ändra kontexten eller göra vad man kan för det.
Mm.
Och jag menar, det är ju självklart omöjligt för många.
Ja, alltså, man har inte jobb där det går. Nej. Ens jobb är inte Teams-kompatibelt.
Precis. Så att med största ödmjukhet, för att jobbar man på sjukhus så jobbar man på sjukhus.
Mm.
Så är det med det. Men det finns ju ändå en väldigt, väldigt stor grupp människor i samhället som har jobbat hemma nu, som skulle kunna göra det i fortsättningen. Men där man bara på ren... Alltså det är någon, så här, alltså någon så här kvarleva från industrialiseringens tid.
Ja, exakt,
att med så här tidsstudiemän, att man ska kunna se vad folk gör, alltså man ska kunna övervaka.
Ja.
Och den sortens tänk tror jag som ligger och skvalpar på vissa ställen.
Ja.
Jag vet till exempel, hörde häromdagen från en kompis, att ett av Sveriges absolut mest kända techbolag, de har erbjudit medarbetarna att själva välja fritt hur de ska göra.
Med jobba där eller jobba hemma?
Japp. Och jag tror ungefär runt hälften väljer jobba hemma-alternativet.
Mm.
Och det här är väl kanon för alla, tänker jag.
Ja, då behöver man inte fighta som mötesrum lika mycket. Det blir inte lika byst med folk på tunnelbana eller buss. Byst med, det är ett uttryck jag tror från Dalarna.
Ja.
Det betyder att det är mycket av någonting. Så att man liksom avlastar samhällskroppen. Det fick vi ju lära oss på ett väldigt bra sätt nu under pandemin. Att så här, håll er hemma så att de som måste jobba kan åka bussen liksom.
Precis. Ja. Och jag menar, till och med för arbetsgivaren är det här mumma.
Ja.
De kan ju potentiellt halvera sin lokalhyra.
Och så får man bara tänka på så att det inte blir så här, någon så här elitgänget är de som är på plats och sen så sitter ett annat gäng och känns lite utanför via Teams. Men det är ju, det är bara något att lösa.
Man kan ha roterande varianter till exempel.
Ja.
Men det är ju bra att ta in folks preferens där eftersom folk är så väldigt olika på den här punkten. Alltså det är en del har ju verkligen lidit av att sitta hemma.
Alltså, är du en trebarnsförälder och det är två vuxna som på liten yta jobbar hemma, då är hela liksom glöm Zoom och Teams. Alltså det har ju liksom inte gått.
Nej. Precis, men någon slags huvudpoäng är att man får utgå från individen där, idealiskt sett.
Mm.
Det vore det bästa. Annars är det de här vanliga stresshanteringsstrategierna då. Och för att ta del av dem så kan jag rekommendera vårt förra avsnitt. Förra, om stresshantering.
Nästa grupp är...
Folk som upplever en allmän social press. Det här var också ett väldigt vanligt svar. Karo skriver så här. Social press kryper sakta tillbaka. Alla far- och morföräldrar som kräver sitt. Det dåliga samvetet över att inte vilja kunna mätta alla sociala sug kommer i direkt släptåg.
Min kille skrev så roligt på Twitter. En av hans släktingar, jag tror att det är en Italien-baserad släkting som runt 70 som hade fått sin första vaccinspruta men mörkade det. Eftersom det var så otroligt skönt att slippa det där sociala ansvaret gentemot barn och barnbarn och hämta och rycka in och bygga. Alltså så här, alla, åt alla håll. Liksom. Mm. Bara så länge, så här, det här var liksom vad lugnt och skönt han hade haft. Han hade ingen lust att gå tillbaka till det där.
Det tycker jag varit en så härlig grej med den här pandemin. Att det har blivit tydligt hur... Alltså det är klart det är många som har varit isolerade och lidit starkt av det. Men det finns också många äldre som har njutit ganska mycket av den här att bara kunna... köra på. Jenny, en trogen dumma människolyssnare vet jag, skriver så här. Svårt och svårt, men jag har på riktigt tyckt att de begränsade krogöppettiderna har varit märkligt befriande. Ingen plats för tjötiga. Nej, men inte ska du gå hem nu, bröl, tråk. Kommentarer från folk.
I feel you, Jenny, som en fellow morgonpigg person. Så har ju de här tiderna varit perfekta. Att det liksom inte har varit standard att vi ses vid 10. Så nej, för då är jag trött redan. Utan att säga, det har passat helt perfekt. Det blir inte lika sent och lika härjigt. Sen tror jag att många har då hittat som alternativ att kalasa hemma eller sådär.
Ja.
Men ändå.
Jag tyckte med. Ibland att det var tråkigt i stunden. Ja. Men skönt på alla andra sätt. Till exempel dagen efteråt.
Mm.
Ja.
Mm.
Att man har fått lite hjälp till ett sundare och bättre beteende på det sättet. Tack Folkhälsomyndigheten.
Ja, verkligen. Ja. Nej, men det var ju lite intressant och igår när jag ändå såg framför mig att det skulle liksom så här, så trångt på alla, att folk skulle bara hälla gin och tonics över sig till 22:30 för att de kunde. Och så bara, nej, det ville de tydligen inte.
Det är så intressant. Ja. Och går lite på tvärs med min spaning om gruppsex och heroin.
Ja.
Vi får väl se.
Vi är kanske bara lite sega i starten.
Ja, vi kanske bara lite sega i starten.
Ja. Och faktiskt tror jag lite så här, är det verkligen så passande? Alltså att det liksom finns en viss...
Att man kanske bryter mot någon social norm. Eller, eller kanske till och med att man har ett smittskyddsperspektiv själv. Att vi kanske har så att säga, internaliserat det.
Så exakt. Kan det bara, folk har ställt om sina gå och lägga sig vanor. Gick och la sig 8:30.
Just det. Och sen var det tisdag igår.
Ja. Ja. Vänta bara till helgen.
Precis. Och för den här gruppen då som upplever den sociala pressen, det tror jag är jättemånga som gör.
Ja, det var ju, när du frågade mig så sa jag ju tempo, men också det här var ju den stora grejen för mig. Att så här,
precis, och där är det ju att liksom öva på gränssättning som är grejen. Att faktiskt öva på att säga nej. Den här liksom svåra konsten att tacka nej. Vi har
ett avsnitt om det.
Vi har en fredagsfråga om det. Som handlar om att tacka nej. Så scrolla bakåt i vår avsnittshistorik och kan ni få hela storyn där. Men det är en gränssättningsfärdighet.
En snabb påminnelse där att ett väldigt vagt ja är inte ett nej och kommer bara stjäla en massa tid av det. Ja, vi kan fika. Jag hör av mig. Och så kommer du behöva följa upp det. Du kommer ha ångest, tycka att det är dåligt istället för att säga så här, nej, jag har så himla mycket nu. Hade varit jättemysigt. Jag återkommer när det finns tid.
Ja.
Alltså att vara liksom lite tydligare från start var en av mina lärdomar från det avsnittet.
Japp. Och lite kopplat till det här då, så kan man säga att det är flera som har också skrivit att de har njutit så mycket av en annan typ av social samvaro, nämligen den med liksom familjemedlemmar och nära bekanta. Och att man nu ska ge sig ut lite ytligare igen.
Ja.
Alltså fler bekantskaper men inte lika djupa och så. Och att det är deras FOMO, att de ska lämna den här kokongen.
Ja, och nu Björn kommer vi till. Jag förvarnade ju här tidigare om att jag är arg. Det har inte märkts hittills i det här avsnittet, men nu kommer mitt lite arga moment. Och vi har pratat om FOMO, men nu kommer mitt arga moment som heter FONBI.
Ja.
Fear of not being invited. Hittills, vi har haft 1,5 år med olika typer av restriktioner där middagar, fester och sånt som har pågått, någon liten bröllopsbjudning eller en trädgård sig, har varit så styrt av restriktioner så att om man inte har blivit inbjuden så har man kunnat känna att inte så konstigt, man fick ju bara vara 8 eller man fick ju bara vara 4. Det har liksom varit en tröst för alla de av oss som triggas väldigt mycket av att se att folk gör roliga saker och jag är inte bjuden. Nu när de här restriktionerna släpper så blir det där plötsligt en issue igen. Vi har liksom vant oss vid att den här, vad ska jag säga, en godtagbar rejection. Så här, Björn har en middag och det är helt fine för att man får bara vara 4, så det är klart att jag inte kvalar in där. Men nu plötsligt så kommer det slås på och jag tror att det kommer vara kraftfullt. Exempel. I tidigare nämnda igår, så jag bor ju bredvid inte en utan 2 barer. Och där sitter, ser jag på Instagram ett gäng goa vänner. Alltså på ett avstånd som är så att om jag öppnar mitt fönster så hör jag vad de säger. Hade det här varit för en vecka sedan så hade jag bara, kul för dem, jag är gravid, inga konstigt att de inte hör av sig. Nu blev jag fly förbannad. Herregud, ni är ju stort sett hemma hos mig och sitter och dricker gott bubbel och ingen av er slänger iväg ett sms och frågar om jag vill vara med. Vad är hela friden? Och då kom liksom nästan som 1,5 år av utebliven social tillfredsställelse förvandlades där och då till en så här jätte jätteförnärmad. Jag är superförnärmad. Så här, hur kan ingen av er... Så det, vad hindrar er från att säga, Limpan kom ner? Nej, nu. Och så började jag liksom räkna ihop hur många middagar jag bjudit de här människorna på. Hur många gånger jag föreslagit grejer. Och plötsligt blev jag inte inbjuden. Och det väckte ett sånt... Alltså jag blev så... topplocket gick. Ja. Vad fan?
Jag har aldrig relaterat så hårt till något i hela mitt liv.
Nej.
För jag har typ ingen FOMO, alltså i bemärkelsen, jo lite kanske, men så vad kul de verkar ha. Alltså inte det.
Nej.
Men jag har det där, varför är jag inte inbjuden?
Ja!
FONBI, var det så du...
Ja, fear of not being invited, FONBI.
Ja.
Mm. Och det betyder, det är inte ens the anger of not being invited, rage.
Ja.
Ronby.
Ja. Det kan jag verkligen relatera till.
Ja,
alltså, det är mycket starkare för mig. Alltså inte så där vad missar jag nu? Vad kul det verkar vara. Utan mer så här, varför var det ingen som frågade mig? Det är så här frågan man vill ha.
Ja, och det, är så, det finns ingenting som gör mig så förbaskad som att så här, man bara, men hörru du. Jag har bjudit dig på middag 5000 och du har bott hos mig. Man slänger iväg ett jävla sms. Man behöver inte ens vara sugen på att träffa mig. Man gör det av rent jävla hyfs. Och det kommer från ett dribbinghåll. Mm. Och förmodligen är det här triggat av någon väldigt så barnslig avvisande. Så såhär, vi sätter en psykolog på det någon annan gång. Det är också bara en så basal hyfsgrej.
Mm.
Man har kunnat ha haft såhär, de här... Vilket ju har varit jätteskönt också såklart. Nu blev det bara vi på den här bilden. Jag behövde inte bjuda in alla de där. Men nu försvinner det. Och då tycker jag att då ska folk faktiskt tänka efter lite mer på det där. Att så här, ska du gå ut och skryta på Instagram om hur kul du har och hur mycket du skålar? Tänk lite på någon annan. För någon annan brukar bjuda in dig. Så nu är det dags för dig att bjuda tillbaka.
Passa er för Linas Ronby.
Ja.
Allt jag har att säga till er.
Nej, men det skickades sms till höger och vänster. Jag är fortfarande arg.
Du kokar.
Ja, men jag kokar. Jag tycker att det är så fräckt.
What's going on?
We're having an engagement party.
Oh, then I guess our invitations must have been lost in the mail.
Vi har ju det här med FOMO då, med traditionell FOMO.
Ja, fear of missing out, om någon lyssnar inte är med på noterna.
Just det, fear of missing out, vi har tagit upp det i något tidigare avsnitt. Alltså att det ska pågå massa roligt, att man får ångest av att titta på Instagram för att man ser att folk har kul, de är på spännande resmål och man känner sig, varför är inte det där jag?
Eller, det skulle kunna vara jag, men jag måste, jag orkar inte.
Mm. Precis.
Så också.
Paulina skriver till exempel att hennes, den svårighet som hon ser framför sig är en mycket medelklasshets kring alla resor man måste åka på. Allt man måste äga och göra för att leva ett bra liv utåt sett. Bävar för det. Både för egen del och för planetens.
Mm.
Alltså den typen av, ni vet, de här vanliga sociala jämförelserna på Instagram som skapar ångest. Mm. Och vad är bra att göra där? Alltså det är ju egentligen... Att testa att liksom utmana, måste jag haka på det här?
Mm.
Att liksom testa lite andra beteenden, att kanske inte gå på de här impulserna. Att okej, nu är de på den flotta semestern, då ska jag också boka en flott semester. Utan kanske försöka att känna efter vad det är man vill.
Mm.
Vill jag ens? Mm. Och sen så kanske lajva lite pandemi.
Mm.
Om man trivdes bättre med livet så som det såg ut under pandemin, ja, men då kanske man kan försöka lajva det.
Mm. Lite behålla grann, det. Här... Du är faktiskt fri att bestämma själv hur du vill ha och vilket tempo du vill ha.
Precis, och känna att man liksom aktivt väljer bort den här strävan efter det där livet, Instagram-livet helt enkelt.
Någon klok person skrev i någon av de här, kanske inte var en självhjälpsbok, men motsvarande psykologibok, Control Your Inputs, som jag tog med mig. Att säga, allt det här som vi tar in påverkar oss. Och hur ska man titta på? Och om man då märker att de här, nu blir det lite sociala medier fokuserat, men de här på Instagram som bara, nu är jag i Sydafrika och här är min fantastiska ekolunch och så här. Om det inte ger dig en god känsla, well, unfollow. Ta kontroll över vad du liksom vill ha i ditt liv och inte och hur du vill påverkas. Ta bort det som bara gör dig liksom stressad eller får dig att känna dig mindre värd.
Precis, ja. Så gör jag väldigt aktivt i sociala medier, att det ska vara en plats som jag tycker är trevlig att komma till.
Ja.
Verkligen. Och slutligen då, allra sist, beslutströtthet och planeringshets grupperar de ihop där. Men att det har varit lite skönt med den här tillvaron med begränsade alternativ, skriver Ulrika. Nu måste man börja förhålla sig till alla möjligheter igen.
Tänk alla som kommer gifta sig nu samma helg. Vilket bröllop ska man gå på? Eller liksom alla potentiella... Liksom, så här, vi har inte obegränsat med pengar och tid. Och så vill man plötsligt säga, åh, det var länge sedan det var jag var på Gotland.
Mm.
Ja, men vi har inte varit i Göteborg heller och hälsat på Axel och Agnes. Hur ska vi ha...
Ja, precis. Att det har varit något väldigt vilsamt i pandemin att slippa allt det där.
Mm.
Och där kommer man få öva på gränssättning. Man kommer få gå emot lite FOMO, alltså lajva pandemiliv lite grann och se vad som händer. Alltså det kommer förmodligen funka ganska bra, tänker jag.
Jag tror det också. Ja. Och jag tror att, om man går till mig själv, det jag har lärt mig under den här pandemin är att jag faktiskt trivs med lugn och ro mycket mer än vad jag trodde. Det har liksom fått ett värde för mig. Och det tar jag ju med mig till mitt eget lilla förhandlingsbord när jag ska försöka bestämma mig för om det ska vara Gotland eller Göteborg. Eller faktiskt bara vara hemma och chilla.
Mm.
Att så här, chillandet har plötsligt blivit något jag prioriterar, eller något jag tycker om.
Mm.
Och den erfarenheten blir ju något att räkna med.
Ja.
Så då kanske man på så vis kan hålla tempot nere om det nu är eftersträvansvärt.
Precis, det kanske kan bli det nya normala. There's a new day dawning that belongs to you and me. Bara några så här avslutande ord då. Alltså jag tänker mig att för vissa så har ju den här pandemin handlat om trauma.
Mm.
Förlust, alltså av nära kära. Mm. Och jag kanske framförallt tänker på vårdpersonal.
Mm.
Kompis som är IVA-läkare, du vet, som hade 8 döda i famnen förra våren per natt. Typ.
Oh, här är ju absolut ingen vila och ingen semester.
Nej, nu klarade hon det bra, men... Alltså, jag har läst en del också studier om PTSD-symptom och sådär hos vårdpersonal och där är det ju så att säga, liksom vård som krävs för bra behandling för PTSD för att man ska komma ut i den här nya världen.
Hur ska vi andra förhålla oss till dem? Alltså vi andra som går runt människa. Nu och bara är såhär, åh, jobbigt för mig, jag vet inte om jag ska gå till häktet eller inte, en bar i Stockholm. Oss vars problem, det här i lyxvarianten, jobba hemma eller inte. Hur ska vi förhålla oss till alla de här hjältarna som har tagit oss igenom pandemin och som nu kommer ut och förmodligast är jävligt stukade och kommer titta på våra problem som om vi vore idioter. Och hur gör vi det här? Hur ska vi göra för att inte det ska bli en jävla...
Ja, alltså jag tänker mig, överhuvudtaget får man nog...
Utöver att vi kanske ska se till att de får bra lön och sådana saker... framöver och bra arbetsvillkor, såklart.
Precis. Nej, men det jag tänkte var, alltså min andra punkt var egentligen att vi får komma ur den här pandemin nu med ett stort mått av liksom empati och en insikt om att den här pandemin har varit väldigt olika för olika människor.
Ja.
Alltså ta oss an varandra varsamt nu när vi kommer ut i den här nya världen. Och det gäller väl i allra högsta grad hur vi bemöter sådana personer då.
Ja.
Men även som en generell regel. Sådär, att okej, den här personen vill inte ta i hand. Ja, men då kan vi respektera det. Alltså i början i alla fall. Alltså, jag menar att man kan vara lite taktfull och hänsynsfull och så.
Och den här personen vill inte ut och fira med målade flaggor på stan för att den personens båda föräldrar dog av covid. Alltså att det liksom, det kommer finnas sorg, det kommer finnas en massa... Ja, men just det här, alla de som har sett oss leva ibland nästan som vanligt och på vissa sätt bättre än tidigare, vars liv har varit liksom på vippen att kollapsa hela tiden för att de har räddat liv.
Mm.
Vad säger jag till din IVA-läkarkompis när vi ses på en fest hemma hos dig om några veckor?
Mm.
Vad säger jag? Tack.
Ja, jag tror det. Alltså, jag tänker på det här avsnittet vi hade om hur man... bemöter människor i sorg. Det är väl lite samma principer. Alltså att man behöver inte projektdela ett sånt samtal. Alltså, om man känner att man vill uttrycka tacksamhet kan man väl göra det. Om den här personen vill prata om det kan man lyssna.
Ja.
Men annars tror jag, var inte rädd för en sån person. Eller att närma dig en sån person.
Nej.
Så att vissa har haft det bra och har fear of normal. Andra har haft det jättetufft. Många är tilltuffsade. Alltså, vi kan gå ut med liksom känselspröten ute och känna oss fram lite grann. Ta hand om varandra.
Fint, Björn. Vi avslutar där vårt FONO-avsnitt. Tack för att ni lyssnade. Jag heter Lina Thomsgård. Med mig sitter författare och psykolog Björn Hedensjö. Björn, kan du säga vad böckerna du har skrivit heter? För att jag märker att folk inte... Ibland blir de bara, va? Är det Björn som har skrivit den här? Berätta, vad heter böckerna du har skrivit?
En perfekt natt, sömnboken. De är vi, en bok om fördomarna, psykologi, tid att leva, en stressbok som jag skrev med några andra. Och så helikopterfaktorn, en bok om ledarskapspsykologi.
Då vet ni det, alla ni som vill läsa mer om Björn och inte få nog av honom. Avsnittet har klippts av Peter Malmqvist och producerats av Klara Wallin och spelats in hos Beppo. På fredag kommer en fredagsfråga och nästa onsdag ett nytt avsnitt. Och ni hittar oss på till exempel Instagram, Dumma Människor. Tack för idag och hej då!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.